lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade förra programmet med att läsa om ett folk vars budbärare var blinda och stumma. Ett folk som höll på att förtäras, därför att de inte ville vandra på Herrens vägar och inte höra på hans undervisning. Så förblindad kan alltså människan bli när hon vänder Gud ryggen. Det är allvarligt. Trots all tuktan besinnade man sig inte. De skadar sig själv fruktansvärt genom sina val. Men de kan inte göra Guds plan om intet, som vi ska se här i kapitel 43, som talar om Israels oförtjänta räddning. Gud var den som skapat, kallat och utvalt Israel, och som besvarar deras trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Han utgjuter sin ande och fördömer avgudsstyrkan. Och vi ska tydligt se att Guds ord förkunnar att Gud inte har gett upp sitt utvalda folk. Han är inte färdig med nationen Israel. Det är den grövsta otro att förneka att Gud har en plan med Israel i framtiden. Paulus ställer frågan i Nya testamentet i Romarbrevet 11:1. Har då Gud förskjutit sitt folk? Och så svarar han kort och dogmatiskt: visst inte. Gud har en framtidsplan för nationen Israel, och det försöker han göra klart för oss här i Jesaja kapitel 43. Vi läser vers 1. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel: frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Klarare än så kan det väl knappast sägas. Genom hela kapitel 43 talar han till nationen Israel. Och jag tror inte att du kan missförstå honom om du inte absolut vill missförstå. Gud talar om deras ursprung. Herren, han som har skapat dig. Gud tog en eländig bedragare som gamle Jakob, vars namn betyder den som bedrager. Och han gjorde honom till en nation. Gud tog stoft och danade människan av stoft från jorden och inblåste livsand i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Och den levande varelsen gjorde uppror mot Gud. Men nu gör Gud alla som tror på Kristus till Guds barn. Det är starten för mig. Och det började mycket dåligt. Jag tror inte på utvecklingslärans teori om att jag skulle ha utvecklats från en apa. Jag härstammar från något som är mycket värre än en apa. Jag kommer från en upprorisk syndare som fysiskt kom ifrån jordens stoft. Och från honom ärvde jag en syndig natur som aldrig kan förbättras eller repareras. Men Gud har gett mig en ny natur. Och han börjar med Jakob och skapar en nation. Sedan förlossar han denna nation genom blodet och Guds makt ifrån Egyptens träldom. Och de blev Israel, Guds utvalda folk. De tillhör Gud, därför att han har både skapat dem och förlossat dem genom blodet. Lägg märke till orden: jag har återlöst dig och kallat dig vid namn. Här vill jag påminna om något jag sa när vi vandrade genom Lukas evangeliets 16 kapitel, där verserna 19-31 talade om Lazarus och den rike mannen. Lägg märke till att i Lukas 16 så talar Jesus om den rike mannen och Lazarus, inte om den rike mannen och den fattige mannen. Den rike mannens namn, ja, det var säkert välkänt i den stad där han bodde. Men när han dör visade sig att hans namn står inte i livets bok. Den rike mannen har inget namn hos Gud. Därför säger Jesus bara den rike mannen. Inget namn. Men Lazarus namn, det är väl känt hos Gud. Om hans namn var okänt eller hade dålig klang i den stad där han bodde, så klingar Lazarus namn med evig glans när han har gått genom dödens port. Och här i Jesaja 43 säger alltså Herren, han som har återlöst dig, att han kallat dig vid namn. Så personlig är Gud. Det är underbart att veta. Mitt namn är känt av honom. Och det är en tröst när jag går genom strömmar eller livets många brinnande lågor. Därför säger Herren också i Jesaja 43, vers 2 och 3. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan skall inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Jag är fullt klar över att det först och främst är ett löfte till Israel och talar om det sätt på vilket Gud ledde dem, till exempel när de gick genom Röda havet och senare Jordanfloden. Men orden gäller inte bara det förgångna, det är också ett framtidslöfte. Och det är ett ord som innehåller en underbar andlig sanning för alla Guds barn i alla tider. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Och min erfarenhet är att jag ibland måste gå genom vad jag skulle vilja kalla för djupa vatten, där jag inte kan känna någon botten. Men jag har det löftet att Gud går med mig genom denna erfarenhet. Jag känner det som om jag skulle drunkna, men han har lovat att dessa strömmar skall inte dränka mig. Han griper in och förlossar mig. Han är Herren, min Gud, Israels helige. Ja, han är helig. Han sänker inte sitt rättfärdighetskrav. Frälsningen består inte i att Gud ser mellan fingrarna. Hur kunde Gud ge Egypten och Nubien eller Etiopien till lösen för Israel? Svaret är enkelt. Vad Gud egentligen säger är: jag använde dessa nationer för att tukta er. Jag gav dem, det vill säga, jag tillät dem att hota er, och nu vill jag döma dem. I Ordspråksboken 21:18 läser vi: den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Kära vän som lyssnar, har du någon gång undrat varför Gud tillät fienden att korsa din väg och orsaka så mycket besvär och svårigheter som han gjorde? Han gjorde det för att fostra dig och för att främja din andliga utveckling. Han gav den ogudaktige i din väg för att du skulle kunna förlossas. Gud har tillåtit flera människor att behandla mig illa. Och jag har talat med honom om det. Jag trodde ofta att Gud hade glömt mig eller inte längre var med mig. Men min olycka, den består inte i mina motgångar och prövningar. Min olycka är att jag ofta lät prövningen komma mellan mig och min Gud. Djävulen vill att prövningarna ska göra mig svag och modlös. Därför viskar han i mitt öra: bara se hur det går för dig, Kurt. Förstår du inte att Gud måste ha glömt dig? Men Guds mål med prövningen, det var att förädla, styrka min förtröstan till Gud och göra mig frimodig. Och därför är Gud aldrig så nära som just i prövningens stund. I prövningen är Guds kraft verksam. Men jag har inte alltid varit mottaglig för Guds fostran, därför att jag så ofta såg mera på mig själv än på Gud och hans löften. Jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Din frälsare, ja, det är vad Herren säger genom profeten Jesaja. Och vi läser i kapitel 43, vers 10 och 11. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad. Efter mig skall ingen komma. Ja, jag är Herren. Förutom mig finnes ingen frälsare. De var utvalda att vara hans vittnen, men de hade avfallit från Gud. Från vers 15 påminner Herren om hur han förde dem genom Röda havet och hur det hav som blev deras räddning blev fiende Herrens undergång. Men Israel ville inte vandra på Herrens vägar och ville inte höra hans undervisning. Och därför utgöt han sin brinnande vrede över dem, som vi läste i Jesaja 42, verserna 24 och 25. Men mitt i deras självförvållade lidande, deras nöd och elände, förkunnar Gud Israels oförtjänta räddning. Jesaja 43, verserna 18 till och med 21. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska lära mig, schakaler och strutsar. Ty jag förser vildmarken med vattnen och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig skall höja mitt lov. Fångenskapet var inte en tillfällig olycka som drabbat Israel, utan det var Gud som handlade genom det som skedde. Förlossningen kommer inte heller att bero på tillfälligheter. Därför säger Herren redan i vers 3, jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Folket som så totalt svikit sin Gud ska nu glömma det som ligger bak och sträcka sig mot det som ligger framför. Och de kan göra det med förväntan, eftersom Gud inte ska ge dem det de har förtjänat. Men det de i sin nöd verkligen behöver. Och när det sker ska de höja Guds lov. Men Gud ser inte mellan fingrarna. Han säger det som det är. Falsk tröst har aldrig varit Guds väg. Och hör vad han nu har att säga till Jakobs barn, bedragarens efterkommande, verserna 22 till och med 24. Men du, Jakob, har inte kallat på mig. Du, Israel, har tröttnat på mig. Du har inte burit fram dina brännoffer åt mig eller ärat mig med dina slaktoffer. Jag har inte vållat dig arbete med matoffer eller möda med rökelse. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Ja, det är sanningen om dessa Guds utvalda. Det är sanningen om det folk som Gud nu ska frälsa. Kära vän som lyssnar, kan du känna igen dig i dessa ord? Du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. I de här verserna uppenbaras den enorma kontrasten mellan din och min värdighet eller ovärdighet och Guds fria nåd. Här avslöjas Israels negativa gudsdyrkan. Folket som nog ofta ärade Gud med sina läppar, men deras hjärtan var långt ifrån honom. Och deras vägar och tankar, ja, det var långt ifrån Guds. Och det är den himmels vida skillnaden Gud talar om i Jesaja 55:8. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Och här kan jag bara säga pris ske Gud, för att hans tankar är så mycket högre än mina tankar. Gud talar om för Jakobs efterkommande att det har inte precis varit något initiativ från deras sida. De har inte bemödat sig om att komma till Herren, varken i sina böner eller genom offerordningarna. När vi i Oslo under studiet av Jesaja bok genomgick kapitel 43 så sa Anders Hoås: Herrens förordningar om offer var inte tänkt som en börda för Guds barn, men som en konkret ordning för att uttrycka ett inre behov. Men syndoffren kom inte till för att tillfredsställa ett behov hos människan, men därför att det var absolut nödvändigt, eftersom människan stod med dödsskuld inför Gud. Under den tid Israel var i fångenskap så hade de ju inte någon möjlighet att genomföra offerordningarna. Och Herren säger inte heller detta för att anklaga dem för brister i deras gudstjänstfirande, utan för att avslöja falskheten och tomheten i den gudstjänst som nu rådde. Thank you. Det är alltså inte sant, som det sjungs i en sång, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Utan sanningen är att du och jag är just som alla andra. Och vi har vållat Gud arbete med våra synder och möda med våra missgärningar. Och därför säger Gud i Jesaja 43, 25: det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Här säger Gud att han förlåter Israels barn på samma grund som han förlåter dig och mig, genom att han själv försonar våra synder och missgärningar. Syndarens skuld är uppskriven i Guds bok. Och Kolosserbrevet 2, vers 13 och 14 säger: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset, säger Kolosserbrevet. Gud har kastat alla våra synder i glömskans hav, och du och jag får lov att påminna Gud om detta löfte, där han lovar att för sin egen skull stryka ut alla våra överträdelser och aldrig mer komma ihåg våra synder. Vi får påminna honom om det. I Jesaja 43, 26 till och med 28 står det: påminn mig, låt oss gå till rätta med varandra, tala så att du kan få rätt. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Därför har jag vanhelgat dina ledare, överlämnat Jakob till förbannelse och Israel till hån. När Gud här pekar tillbaka och påminner om deras fäder, så kan det dels peka tillbaka till Adam som tog av den förbjudna frukten, men framför allt pekar det nog tillbaka på deras stamfader Abraham, som i Första Mosebok 12, vers 3 fick löftet: i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Redan din stamfader syndade, säger Herren. Abraham var inte syndfri, men rättfärdiggjord av Gud, och han vandrade i tro. Redan din stamfader syndade, och dina talesmän satte sig upp mot mig. Det vill säga, de som skulle vara Guds vittnen förde folket vilse. Den religiösa institutionen blev så viktig att man inte märkte att man kommit bort från Gud. Det är det som kommer till uttryck hos profeten Jeremia, kapitel 51, vers 6, där vi läser följande: mitt folk var förlorade får, deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Religiösa aktiviteter saknades inte, men vilan i Gud saknades. Och alla gamla synder och nederlag plågade samvetet. Man kunde väl lika gärna ge upp. Det är ju hopplöst för oss. Kära vän som befinner dig där, hör vad Guds ord har att säga dig här och nu. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte det? Hebreerbrevets första kapitel, vers 1-3, vittnar: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I den sista tiden har Gud alltså talat till oss genom sin son. Ser du inte det? Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Samtidigt sträcker sig löftet till idag och till framtiden. Gud vill göra något nytt också i ditt liv. Får han lov? Vi la märke till i de två sista verserna att talesmännen i Israel satte sig upp mot Gud, och därför vanhelgade Gud deras ledare och överlämnade Jakob till förbannelse. Det vill säga, även om Gud är barmhärtig och nådig, så kan vi inte bryta hans heliga bud utan att det får konsekvenser i våra liv. Det bör vi dagligen påminna varandra om. Och där är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs åt vill jag än en gång läsa Jesaja 43, verserna 24 och 25, och råda dig att lära dig dessa ord utantill. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud, att få bringa all världen försoningens bud, att få leva var dag under kärlekens lag, det är nåd, ja, underbar nåd. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, ty han har strykit ut dina överträdelser, och dina synder kommer han inte mer ihåg. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 103 68 Stockholm.